Jag var här om veckan på centralstationen i Malmö. Och där föll min blick på ett, ska vi kalla det, ett ekipage. Det var en dam med två väldigt stora hundar som var på väg att gå på tåget. Och det var bland de största hundar jag har sett. De var vita och de stod precis tätt in till varandra. Och så tänkte jag när jag gick förbi det där, så tänkte jag att jag kan förstå att folk som vill ha en hund, för det kan jag själv vilja ibland. Men varför vill man ha två hundar? Och sen så gick jag vidare, så tänkte jag så här lite vidare. Ja, men så där tänker jag ju inte när det gäller barn. Jag tänker ju inte så här att jag kan förstå att man vill ha barn. Men varför skulle man vilja ha två barn? Eller tre barn? Jag har full förståelse för föräldrar som är väldigt glada för ett barn men som väldigt gärna vill ha ytterligare barn. Min fru och jag, vi var och hörde härom veckan på den här kinesiska förkunnaren Broder Yun, säkert många har hört talas om. Och han sa så här att i Kina så har man en liten variant på Johannes 3:16, nu vet den här kända bibelversen. De säger i Kina att till så högt älskade Gud kineserna att han gjorde väldigt många av dem. Och jag tror han har en poäng där. Men att man kan nog säga att jag tror att det gäller nog inte bara kineser, utan jag tror att det gäller människor generellt. Att Gud älskade människorna och gjorde väldigt många av dem, oavsett vilken ras vi tillhör. Gud kunde ha gjort bara en människa, men han valde att göra många. Och en annan viktig aspekt på detta är att när Gud skapade människan, så skapade han ju människan till att vara hans avbild. Och Gud är ju en relationernas Gud. Vi måste komma ihåg att Gud i sin egen person också är en gemenskap med Fadern och Sonen och den helige Ande. Och när Gud skapar människan så står det i begynnelsen att låt oss göra människan till vår avbild, till att vara lika oss. Och i Johannes evangelium så talar Jesus om den kärlek som Fadern haft i honom, Jesus, innan världens grund blev lagd. Människan är menad att återspegla vem Gud är. Rättfärdig, helig, men också gemenskap. Den mänskliga gemenskapen, den finns ju i många former. I äktenskapet som är instiftat av Gud, i familjen, men också i den familj, eller det folk, om man så vill, som Gud har skapat bland sina återlösta. Där Guds plan och Guds syfte med mänskligheten når sin fullkomning. Petrus skriver i sitt första brev: ni är ett utvalt släkte, en konungslig prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och så här skriver Paulus i Efesierbrevet 2: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallade sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbundet med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är vi inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Där har vi det. Vi tillhör Guds familj. Gud kallar oss att i Kristus utgöra en familj. Och vi har samma fader. För Jesus har ju lärt oss att vi kallar Gud vår fader. Att vara en isolerad kristen är alltså inte i enlighet med Guds plan. Är man kristen är man del av en familj, ett särskilt och utvalt folk. Det finns de som menar att de inte behöver en lokal församling för att vara kristna. De hävdar att deras gudsrelation är privat och personlig, inte en del av andras gemensamma vandring med Gud. Men det är inte den kristendom som vi finner i Nya testamentet. Efter att den heliga ande hade utgjutits på pingstdagen så tycks det ha varit naturligt för de kristna att söka varandras gemenskap. Och vi läser om de 3000 som kom till tro på pingstdagen. Det står att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Ja, varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Efter att jag själv hade kommit till tro för ett antal år sedan och upplevt vad jag menar var den nya födelsen, så inföll det sig så att nästan omedelbart efter detta så var jag med på en resa som var inplanerad ute i vildmarken. Och de som övriga var med på den här resan var inte, vad jag vet om, någon annan kristen. Jag hade en jättefin gemenskap med Herren under den här resan. Vi sov ute på barmarken och tittade upp på stjärnorna när stjärnhimlen skulle somna. Men jag kommer ihåg när jag kom tillbaka vilken enorm glädje jag kände att få att gemenskapen med de troende vännerna igen. Det var en väldigt speciell känsla. Och vi kanske alla känner lite till mans igen den här lilla glädjen som man kan få till vardags när man ute i samhället någonstans ser en annan som bär ett kors synligt på sig. Ja, det är något speciellt där. Eller du ser en bil framför dig i trafiken med det här Jesus-emblemet, fisken. Man känner en samhörighet. Hur kan vi ta tillvara och främja den här enheten som anden, som den heliga ande skapar? Ska vi göra något överhuvudtaget? Kanske vi ska börja med att fråga oss. Och svaret på den frågan är ett obetingat ja. I Efesierbrevet uppmanas vi att detta är något som vi ska göra ivrigt. Det står, var ivriga att bevara andens enhet. Och för att ta det lite längre sammanhanget. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. För att förstå vad detta innebär konkret så kan man fästa uppmärksamhet på ett litet ord som återkommer väldigt ofta i Nya testamentets brev. Och det är ordet varandra. Brevet till församlingen är som sagt fulla av detta lilla ord. Och låt mig ta några exempel på hur ordet varandra kan förekomma. Vi uppmanas till exempel att tjäna varandra. Att ha omsorg om varandra. Det står var innerligt tillgivna varandra. Trösta varandra. Förlåt varandra. Det säger sig självt att det behövs ett sammanhang för att leva ut de här uppmaningarna. Vi kan inte tjäna och ha omsorg och vara tillgivna och trösta och förlåta om vi lever isolerade kristna liv. Privat tro. Jag ska ta ett par exempel till. Bär varandras bördor. Var gästfria mot varandra. Och ett mycket intressant uppmaning. Undervisa och förmana varandra. Ja, det här blir lite osvenskt. Undervisa en sak, det är vi vana vid. Men att förmana varandra. Få av oss vill bli förmanade, vare sig vi är barn eller vuxna. Men kanske skulle vi må bra av en kärleksfull och insiktsfull förmaning någon gång ibland. Kanske det skulle hjälpa oss att växa och komma rätt i våra liv. Men för att kunna förmana och bli förmanad så krävs en tillit och en trygghet. Och något som tar tid att bygga upp. Och viktigast, det förutsätter en visshet om att vi alla är accepterade av nåd. Det står ju, ta emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Det vill säga av nåd. När vi vet att vi alla bär på vårtor och skavanker och med dessa skavanker är accepterade av Herren, så är det också lättare för oss att acceptera varandra. Och kanske att vi också då kan, som sagt, i kärlek och med andens insikt ibland också förmana varandra, så som vi faktiskt uppmanas till i Bibeln. Det finns som sagt många sådana här varandra-ord. Och jag har bara gjort, det är bara ett urval som jag har tagit med här. Men jag vill nämna bara två till. Bekänn era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Och så den mest förekommande uppmaningen av alla. Älska varandra. Det är den som man hittar flest gånger. Och det kan tyckas så krävande och så högtravande att uppmanas att älska varandra. Det kan för en del och för många av oss känns som ett för stort ord. Jag ska bara ge två kommentarer till detta, om man känner det så. Någon har sagt att du behöver faktiskt inte tycka om alla, bara älska dem. Låter det konstigt? I Romarbrevet står det att vi var en gång Guds fiender, men medan vi ännu var fiender älskade Gud oss. Och C.S. Lewis, han skrev en gång något som jag tycker var väldigt klokt. Han sa att om du behandlar en människa som om du älskade henne, om du gör det så kommer du att finna mer och mer att du faktiskt också gör det. Och det motsatta är sant också, tyvärr. Det andra skulle jag säga är att vi kan knappast älska andra av oss själva. Det är ett verk av den heliga ande som man får öppna sig för. Johannes, han skriver i sitt första brev: låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och därmed så är vi tillbaka där vi började här. Att Gud skapade oss till sin avbild. Med syftet att vi skulle återspegla honom. Och att vi behöver just varandra för att fullt ut kunna göra det. Ska jag sluta med några rader från en psalmförfattare som försökte tolka sin upplevelse av de troendes gemenskap. Och så här lyder de raderna. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem. Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren oss sänder ner att stärka den trötte vandran som upp emot himlen ser. Det finns ingen jordisk släktskap, det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ut i främlingsland som detta att äga gemensamt en fader, en tro, ett hopp, att vara en andlig enhet som lämnar i Kristi kropp. Så, låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig, Herre, för att du har skapat oss till gemenskap. För att uttrycka också, Herre, vem du är. För att återspegla dig. Herre, hjälp oss att förstå detta bättre. Vi ber, Herre, att du allt mer leder oss in i den slags gemenskap som du har i åtanke. Tack, Herre, för att du rustar oss till detta genom ditt ord och genom din ande. Herre, ske din vilja med oss. I vår Herre Jesu namn. Amen.